I min bibel så utgör Gamla testamentet ungefär 3/4 av sidantalet. Och många kristna säger så här att jag läser aldrig Gamla testamentet. Jag läser Nya testamentet istället. Och Gud verkar ju så krigisk i Gamla testamentet. Det verkar till en början åtminstone som om de här båda delarna av vår bibel inte handlar om riktigt samma sak eller samma Gud. Men Gamla testamentet handlar om ett folk. Ett folk. Ett litet folk. Men ett som Gud har utvalt. Och han lägger ungefär 2000 år på detta folk. Man kan undra, vad hände med alla andra folk då under tiden? Vart kommer de när de dör? Vad hände med alla svenskar som levde före anskar? Var hamnar de någonstans? Ja, det är ju en bra fråga. Det svarar inte Bibeln på. Det är för det är inte vår sak att döma. Gud vet nog vad han ska göra. Men de där 2000 åren med det här enda folket, var det väl investerad tid eller var det inte? Varför väljer Gud ett folk? Varför ger han inte evangelium samtidigt till alla? Och det är ju en fråga som i lika mån bör intressera kristna och judar. Jag skrev en gång en bok i början på 90-talet som hette just Judarna. Och vid det tillfället så hade jag lite kontakt med dåvarande rabbinen i Göteborg, Robert Wolkoff. Vi träffades på Café Mecca. Det tyckte vi var en bra plats att mötas på. Så över en kopp kaffe så frågade jag honom, vad säger judiska rabbiner om Israels utkårelse? Vad är ni utkårade till? Ja, sa han, det är ju en bra fråga det där. Det är nog i princip så här att vi har lidit så mycket för den utkårelsen så att vi vill ju helst slippa tala om den. Så det har egentligen inte sagts något nytt eller något värdefullt sedan Maimonides dagar. Han levde på 1100-talet. En tid senare var jag i Jerusalem och bodde på STI och frågade Göran Larsson, som var föreståndare då, vart går man för att få bra teologisk litteratur? Du ska gå till Ludwig Meyer, sa han. Ja, jag gick till Ludwig Meyer. Dit går jag varje gång jag är i Jerusalem. Stor och härlig bokhandel. Och där satt en äldre man vid ett skrivbord och skrev lite grann, och en yngre gick runt och pysslade i butiken. Så jag frågade de båda, de fanns inom hörhåll. Jag sa det att jag skulle vilja ha någon bok som handlar om vad Israel har utvalts till. Och det ska vara inte några kristna böcker nu, utan det ska vara judisk litteratur. Den gamle vid skrivbordet, han muttrade omedelbart, det finns inga sådana böcker. Den yngre tyckte att frågeställningen lät intressant. Han sa, ja, men jag vill försöka. Så han klättrade på sina stegar och var högt upp under taket och rev i bokhyllorna. Långt om länge kom han ner och sa, jag hittar ingenting. Och det bestyrks av när man läser till exempel kabbalisterna på 1500-talet att det de säger är i stort sett att Israel är utvalt till att gå före när det gäller att hålla buden. Från Sion ska lag utgå. Torah ska gå ut ifrån Sion över världen. Och det är ju en intressant ståndpunkt, därför att vad ska till för att de icke-judiska folken, hedningarna, ska börja ta efter Israel? Så som hedna folken har kritiserat och kritiserar Israel. När ska vi i så fall börja att se dem som ett föredöme? Det kan inte bli lätt. Nåväl, vi ska gå in på själva frågan. Och jag kommer att läsa rätt mycket texter. Många av dem är säkert välbekanta för de flesta av er, men vi tar dem ändå. Och vi ska börja med kallelsen. Den kallelse som Herren ger till Abraham. Första Mosebok 12 och 1. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Nu fäster vi oss ofta vid det sista här. Jag ska förbanna den som förbannar dig och välsigna den som välsignar dig. Men hela kallelsen är ju ett märkvärdigt aktstycke. Därför att vem är det nu som ska genomföra allt? Jo, Herren säger: jag ska göra det. Jag. Det väntas inget av Abraham. Han ska bara flytta lite på sig. Och eftersom han gör det så är hans roll i det hela klar. Sedan står ju Gud där bunden av sina löften. Han har bundit sig själv vid de löftena. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig. Jag ska göra ditt namn stort. Jag ska se till att du blir en välsignelse. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är ju alltså utkårelsens mål. Allt detta åtar sig Gud att göra. Men som sagt, perspektiven i Nya och Gamla testamentet är så pass olika att det är svårt att överbrygga klyftan mellan dem. Nya testamentet med dess betoning på den personliga omvändelsen, det personliga gudsförhållandet, den personliga frälsningen. Gamla testamentet, ett folks historia ihop med Gud, men i alla fall ett folks historia, ett speciellt folk. Vad förenar dem? Jo, båda delarna av skriften handlar om Guds son. Den första församlingen hade en väldigt enkel trosbekännelse. Vi kan hitta den till exempel i Romarbrevets 10:e kapitel, vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Man sa alltså inte Jesus är Herre, utan Herren. Till Herren talar i Gamla testamentet. Och Herren, Adonai, det är alltså han som sedermera föds som människa. Johannes betonar ju detta i inledningen till sitt evangelium, denna mäktiga Johannesprologen. I begynnelsen var ordet, var det ljus, fadern uttalar ett ord, och så blir det kanske Big Bang, det vet vi inte riktigt. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Ingen har sett Gud, säger Johannes. Jo, men det var väl många som hade. Jesaja i templet. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Jesaja ropar, ve mig. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och jag har sett Herren Sebaot. Ja, men det är sonen. Sonen är så att säga verkställande direktör för skapelsen. För att uttrycka det så. Och Jesus säger vid ett tillfälle i diskussion med fariseerna att om ni trodde Mose så skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit. Och om vi går till första Mosebok 15 kapitlet och första versen. Så står det, därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sa, frukta inte Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Herrens ord kom till Abram. Och det är inte så att han ser bokstäver fladdra förbi, utan Herren står där. Han som så småningom föds som människa under namnet Jesus, Yeshua. Nu är det viktigt att vi lägger märke till och att vi behåller det. Att när Gud kallar Abraham så ställer han ut löften utan villkor. Det betyder alltså att Abraham kan inte och inte hans efterföljande heller, efterkommande. De kan inte göra Guds avsikt om intet. Gud har sagt vad han har för avsikt att göra och han genomför sina avsikter. Därför är ersättningsteologin en katastrof. Därför den förutsätter att vi har en Gud som kan göra misstag. Gud utvalde Israels folk, men sen gick det inte riktigt som han hade tänkt sig. Han, Gud. Och dessvärre så fick ju Gud erkänna det till sist. Och se sig om efter annat råmaterial. Och så fick det bli du och jag istället. Oh nej. Utan vi måste förstå att allt går efter Guds tankar. Det är bara det att hans tankar är så mycket högre än våra som himlen är höjd över jorden. Så det är vi som har svårt att hänga med. Du vet, de som är kritiska mot tron, de säger ibland att man måste lägga lock på sitt förstånd för att kunna tro. Och det är inte sant. Vi har inte för mycket förstånd. Utan vi har på tok för lite. Det är det som är problemet. Därför är det så att denna världens visa och kloka, de har särskilt svårt för det. Utan det gäller att vara som barn. Med en öppen himmel. Paulus noterade här i förbifarten att löftena till Israel är villkorslösa. Jag läser 17 och 18 versen ur Galaterbrevet 3. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft kan inte upphävas av lagen som gavs 430 år senare så att löftet skulle sättas ur kraft. Ty om arvet beror på lagen beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Alltså för Paulus så står löftet som det väsentliga. Och det är löftet som, så att säga, är kroken som vi hänger upp vår tro på. Gud har deklarerat vad han tänker göra, vad han vill göra, vad han håller på med, vad som är hans mål. Och vi kan bejaka det målet eller vända oss emot det. Bejakar vi det så kallas det för tro. Bejakar vi det inte så är det otro. Sen må du vara säker på din sak eller mindre säker på din sak eller undra ibland vad det är du tror på. Det spelar mindre roll. Frågan är, kan detta som Gud säger att han tänker göra, är det okej? Får han lov att göra det för dig? Det tror vi i så fall. Gud gör alltså inga misstag. Och det är viktigt och väsentligt att vi förstår. Därför att vi har ganska mycket misstagsteologi i våra led. Djävulen följer synden Gud vänder ryggen till. Svårt är det, eller hur? Han har varit en mördare från första början, säger Jesus. Det är nästan det enda vi vet om djävulen. Och att människan följer synd, det var också någonting fullständigt oförutsett, säger vi ofta. Och Gud fick i all hast göra en frälsningsplan och sjösätta den. Nej, innan världens grund var lagd så har också frälsningen i Kristus beslutad. Så står det i Efesierbrevet 1. Så att ska du överraska Gud så får du skärpa dig ordentligt. Det är alldeles säkert. Utan det är hela tiden så att vi försöker gå genvägar. När vårt förstånd inte räcker. När vi har svårt att greppa Guds tankar, stora som de är, så tillskriver vi honom ofta egenskaper som han inte har. Och det finns något för det med naturligtvis. Det är bara det att vi får en så förminskad gudsbild. Israel beskrivs alltså som ett utvalt folk. Jag läser ur femte Mosebok kapitel 7. Femte Mosebok 7, verserna 6-8. Det här låter Mose säga så här till folket. Ty du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Du är ett heligt folk inför Herren. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Det här ordet egendomsfolk, det låter egendomligt, eller hur? Vad betyder det? Jag tror det var fraktfirman ASG som för ganska många år sedan körde omkring med bilar som där det stod vi älskar godsägare. Åtminstone stod det så i Göteborg. Vi är ju bra på att vitsa i Göteborg, vet du? Och när det nu talas om egendom här så är det alltså egendom lika med rikedom. Jag har en egendom på landet, precis. Ja, det har inte jag, men jag menar församlingen här kan ju säga att ni har en egendom på landet. Ett slott utanför stan. Och det är kanske också en bit av församlingens rikedom. Och det kan ju vara viktigt att vi byter ut ordet egendomsfolk mot rikedomsfolk. beskrivningen förefaller ju inte särskilt träffande. Så mycket som gamla testamentet handlar om folkets avfall och avgudar hit och dit. Men, säger Herren, vänta ska ni få se. Alla kommer att häpna till sist över att jag genomför mina planer med hela världens befolkning genom att använda detta lilla folk som mitt redskap. Det kommer att se ut som om allting går åt skogen. Men just då så kommer min rikedom och min genialitet att stå fram som tydligast. Därför att folket är inte större än alla andra folk, utan det är mindre. Och det är klart att om du har ett stort och präktigt redskap så behöver du inte vara så duktig. Utan det är ofta så med skickliga hantverkare att de har bra grejer med sig. Sen är de skickliga också. Men om du ska försöka göra någonting liknande med din lilla spade eller din lilla hammare eller vad det är, så blir det inte lika snyggt därför du inte har lika bra redskap. Men nu säger Herren så här: jag tar ett väldigt litet, oansenligt redskap. Bara för att ni ska få se att jag kan klara det också. Så ni ser att jag är Herren. Det är rikedom det. Och vi ska titta på några texter som handlar just om Guds utkårelse. Och vi ska gå till Nya testamentet nu. Första Korinthierbrevet, första kapitel och vers 26. 1 Kor 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Alltså, Gud utväljer det som ingenting är, för att det ska komma på skam som någonting är. Och det är alltså en bild av historiens slut. Att det är tidpunkten då allting som är självgående, som klarar sig utan Gud, ska på något sätt komma till korta. Inför det som Gud hade utvalt och som var beroende av honom. Och detta med att Gud utväljer är ju inte så konstigt. Vi vet ju att som troende så har man en möjlighet att få nådegåvor. Anden ger gåvor åt alla, säger skriften. Men alla får inte alla gåvor. Ofta får vi inte samma gåvor som andra, utan Herren ger vad han vill till vem man vill. Och där är det ofta samma sak. Att han väljer ofta människor som vi tycker kanske inte var så lämpliga. Bara för att de som i mänskliga ögon är riktigt lämpliga ska erfara att Gud är Gud. Det tydligaste exemplet tycker jag är profetens tjänst. Vilka blir profeter? Ja, vad ska profeten göra? Jo, profeten har inte bara till uppgift att tala om framtiden. Det är ofta den mindre delen. Utan profetens tjänst handlar om att upprätthålla Guds fruktan i församlingen. Alltså är profeten en person som ständigt hamnar i hetluften. Du övertalade, jag övertalade mig och jag lät mig övertalas, skriver Jeremia. Ja, vilka är det då som väljs ut till att stå i den hetluften? Ja, det är ofta människor som avskyr konflikter av hela sitt hjärta. Därför att om Gud skulle välja dem som gillar konflikter, som tycker det är skoj med lite bråk, och som kanske till och med tycker att livet blir outhärdigt, tråkigt och intetsägande om man inte får ha lite gräl på gång. Det blir fel. Profeten måste så att säga vara i Guds hand. Kraften som fullkomnas i människans svaghet. I oss verkar döden, men i eder verkar livet, som Paulus skriver. Så att inte sällan så uppstår tanken hos oss att varför valde Gud honom? Varför valde Gud henne? Ja, han väljer på ett helt annat sätt än vad vi gör. Samtidigt betonar nu skriften att Gud inte väljer efter några meriter alls. Det låter ju som en motsägelse, och det är det. Men vi måste leva med det. För vi ska ta en text ur Romarbrevet 9. Vi ska läsa från 10 till 18 verserna. En riktig rysare. Rebecka fick 2 söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem man vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Nu får vi användning för ett lite större förstånd än det vi har i oss själva. För vem tycker inte att detta är en konstig text? Vem man vill förhärdar han. Därför att vi ser framför oss en Gud som sitter i himlen och tittar ner, där har vi Johansson. Nu förhärdar vi honom. Och så har vi Svensson där. Ha, honom välsignar jag. Paulus ger oss en ledtråd som är väldigt viktig. Han talar om Mose och farao. Därför att ju mer farao förstod att Mose hade att göra med en Gud som var starkare än hans, desto mer satte han sig på tvären. När det stod klart att Mose var välsignad av Gud, så förhärdades farao. Det var ju inte alldeles nödvändigt. Jag menar, han kunde ju sagt att jaha, okej. Din Gud är Gud. Det är ju helt klart. Jag ger mig. Det är ju det vi kallar omvändelse. Men när Gud alltså välsignar Mose, när han välsignar Israels folk och ställer fram detta folk som välsignat, som en välsignelse, så förhärdas fara. Det är alltså kopplat till vartannat. Jag menar, vi tänker oss så här. Du får en helandets nådegåva. Alla du lägger händerna på blir friska. Du får inte en lugn stund i resten av ditt liv, men det är ju en sak för sig. Du kommer att få många vänner. Jag lovar dig. Många vänner. Men den stora överraskningen ligger i att du får många ovänner. Garanterat. Ingen skulle kommit på tanken att döda Jesus om han inte hade gjort under. Utan ju klarare det stod för hans kritiker att Guds ande var verksam, desto mer vaknade fiendskapen till liv. Och det här är ju det tidlösa dramat om Kain och Abel. De båda bröderna som offrar till Herren. Och Herren såg till Abels offer, men han såg inte till Kains. Och Kain blir mörk och mycket vred och slår ihjäl sin bror. Alltså, det är farligt att bli utkorad av Gud. Jättefarligt. Denne är min utvalde, säger Jesus, säger fadern om sin son när han döps i Jordan. Lyssna till honom. Han är alltså den utvald inför Israel. Och den utkårelsen skapar många som älskar honom, men också många som hatar honom. Avundsjukan är ju en så farlig sjukdom. Därför att vi kan se den hos andra. Men hos oss själva så säger vi, ja, jag har sinne för rättvisa. Det är inte rättvist det här. Att det som är ett uttryck för renhet är så hopplöst intrasslat i vårt inre. I någonting som är vår olycka. Att avund och rättvisa har så lätt för att gå hand i hand. Vi läser några verser ur 11:e kapitlet i Johannes evangelium, så ska vi ta pausen. Jesus har just uppväckt Lazarus från de döda. Jerusalem kokar av folk och detta under är på allas läppar. Många har stått och sett på och det blir naturligtvis en kolossal turbulens. Många judar, det är 45:e versenet. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajfas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Från den dagen överlade de om att döda honom. Så kan det bli om du får gåvan att uppväcka döda. Då kanske du själv svävar i livsfara. Och vi kan förstå att antisemitismen, som ju är särpräglad form av främlingsfientlighet, att den har sina rötter här. Att det är på något sätt medvetandet om att detta är ett folk som Gud har utvalt. Hitler, som inte trodde ett dugg på Jesus, Han trodde på Odin och Thor. Och det var Odin som krigsgud han släppte loss över Europa. Wotan som han heter på tyska. Som vad heter han? Richard Wagner hade gjort så stort nummer av i sina operor. Han skulle ändå bevisa, Hitler alltså, att tyskarna var det utvalda folket. Fast han inte trodde på någon som kunde utvälja. Han visste med sig på något sätt att här fanns en utkårelse som han inte rådde på. Men försöka duger. Det var som han såg det. Och det märkliga med antisemitismen är ju att den rullar vidare oavsett om man bevisar att anklagelserna är gripna ur luften. Tar du bort alla skäl för antisemitism så kommer det genast nya. De får gärna säga det rakt motsatta mot alla tidigare skäl. Det gör ingenting. Bara det hela kan rulla på som förut. Därför att det finns ett behov av att motsäga det man vet har med Gud att göra. Nu ska vi ta lite paus.